Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovare som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindrade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet.
Ja, så vi läser ur Lukas evangeliet. Om ni vill, kan ni lämna biblarna öppna för vi kommer att bläddra runt lite. Men vi börjar i Lukas kapitel 2. I alla fall. Vår text idag börjar med något till synes stort och slutar med något extremt litet. Kejsaren och en bebis i en krubba. En skattskrivning av hela världen och ett drog som ett djur äter ur. Och berättelsen själv. Även om den nämner några stora historiska figurer, verkar inte vara av stor betydelse. Ingen kommer att göra en film om ett par som går från en stad till en annan stad på grund av en skattskrivning. Men vad som verkar obetydligt vid ytterligare inspektion är det största som har hänt ännu i världens historia. Vi kommer att gräva lite djupare, men först lite sammanhang. Även om vår text inte råkade säga hans namn, vet vi alla att den här berättelsen talar om Jesus. Jesus föddes i staden Betlehem för omkring 2000 år sedan, medan Judeas folk var under kontroll av det romerska riket. Även om de fick viss autonomi var de också mycket reglerade. Och vår text idag är ett exempel på det. Kejsaren säger att folk behöver göra något. De måste göra det. De två huvudteman som vi ska titta på idag är att Herren regerar överallt och att Herren ger nåd åt de ödmjuka. Herren regerar överallt. Det står i Ordspråksboken 21, vers 1. Kungens tankar är som vattenflöden i Herrens hand. Han leder dem vart han vill. I början av vår text är det intrycket vi får att kejsaren regerar över allting. Det står här i texten. Från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. När det står hela världen här är meningen att med frasen här, hela romarriket. Men vi får se lite om hur Rom och särskilt kejsaren såg sin roll i världen. Augustus regerade över hela världen. Vi idag med en korta över hela den fysiska världen skulle säga att han regerade över en förhållandevis liten del av hela världen, men tydligen såg han lite annorlunda på det. Augustus blev krönt kejsare av Rom år 27 före Kristus och regerade till sin död i 14 efter Kristus. Rom hade existerat tidigare som en republik, men Augustus var dess första kejsare och därför brukade han en otrolig mängd makt. Augustus var till och med dyrkad under sin livstid. Men trots all sin makt var inte Augustus allvetande och han visste inte hur många människor levde i sitt imperium. Därför behövde han göra en skattskrivning för att veta hur många som levde i sitt imperium och hur han bäst skulle kunna beskatta dem. Och det lyfter fram en annan poäng. Kejsar Augustus var beroende. Han var inte själv försörjande. Hans makt och existens som kejsare var beroende av ett stadigt flöde av pengar i form av skatter. Denna härskare av hela världen var verkligen behövlig. I kontrast till detta, överväga hur Herren uppenbarade sig för Mose när han visade sig för honom i den brinnande busken. Busken brann, men förbrukades inte. Den visuella hjälp som Mose såg pekade på verkligheten att Guds existens inte är beroende av något annat. Han säger också i psalm 50: för skogens alla djur är mina, boskapen på de tusen bergen. Jag känner alla fåglar på bergen. Allt som rör sig på marken är mitt. Om jag vore hungrig skulle jag inte säga det till dig, för världen är min med allt den rymmer. Men kejsare behöver veta hur många människor han har och behöver skaffa skatter från dem, så han ger ett påbud. Alla i hela riket måste gå till ursprungsstaden för att skattskrivas. Han är kejsaren, det är han som bestämmer. Arbetet behöver bli gjort, dock obekvämt, så han ger ett påbud. Han är härskare över ett helt imperium. Han är inte bekymrad över den svarighet det skapar för specifika individer. Han behöver sina pengar. Föreställ dig en stund hur mycket arbete det skulle kräva. Gör Sverige, hur säger man, folkräkning idag? Ibland. Jag kommer från USA och i Amerika gör vi dem vart tionde år. Och det är ett stort arbete. Och i vårt fall är allt vi behöver göra att fylla i ett paket med information. Låt det bli att resa någonstans. Även om det bara var personerna i detta rum som var tvungna att återvända till en plats där de föddes. Det skulle kräva mycket ansträngning. Och i dagens text fokuserar linsen in på bara ett par bland de miljontals människor som påverkades av denna skattskrivning. Josef och Maria. De bodde båda i en stad som heter Nazaret, som var i norra delen av det som tidigare kallades för Israel. Just den tiden kallades dess för Galileen. De bodde ungefär en 130-160 kilometers promenad, beroende på sträckan, från Josefs hemstad Betlehem. För detta par betyder kejsarens beslut en 5-10 plus dagars resa till fots. Vi vet inte exakt hur långt Maria var i hennes graviditet, men det var troligtvis nära slutet. Jag har lärt mig från min fru att många kvinnor upplever en intensiv önskan att liksom bygga bo på graviditetens slut. Men det fick inte Maria göra. Hon fick inte förbereda sig för det här barnets ankomst. Det var verkligen inte den perfekta tiden för dem att resa. Men för kejsare Augustus var det obehag som detta par och otaliga andra upplevde inte något bekymmer. Han hade ett imperium att härska, och enskilda människor och deras svårigheter var inte något han brydde sig om. Herren däremot hade omsorg för dem. Han regerar över nationerna och samtidigt bryr han sig om individen. Bibeln visar oss om och om att även om Gud är transcendent är han också närvarande. Han inte bara skapade universum, men han har också omsorg över dess minsta detalj. Som Jesus säger senare i Lukas: säljs inte 5 sparvar för 2 koppar mynt, och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. Trots att Herren härskar över allting, han är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. När vårt stycke nämner att Josef är av Davids hus och släkt, går det mycket snabbt förbi en detalj som är extremt signifikant. David var den största kungen i Israels historia, och Herren hade specifikt lovat att Davids hus och hans tron skulle vara för evigt. I det nuvarande ögonblicket fanns ingen från Davids hus som satt på tronen, men hela Israel väntade och hoppades att en dag skulle Herren uppfylla sitt löfte och återställa det kungliga riket. Nu, vad som inte är tydligt i vår text idag, men görs mycket tydligt i kapitel 1 i Lukas, är att Marias barn skulle ges sin fader Davids tron och att han skulle regera för evigt. Så när vår text säger "eftersom han var av Davids hus och släkt", är det som om Lukas vänder sig till kameran och viskar: den evige kungen kommer. Även om den sista kungen som satt på Davids tron fördes bort i skam, och det verkade som om det inte fanns något hopp, Herren regerar över hela historien. Och när han säger att han ska göra någonting, om det tar 500 år eller inte, kommer han att göra det. Som det står i Jeremia 1:12: jag ska vaka över mitt ord för att uppfylla det. Det finns ingen som Herren. Alla andra lever och dör. Under någons livstid kan de göra stora skryt om framtiden och försöka göra förutsägelser om vad de med sitt felbara mänskliga intellekt tror kommer att hända. Men ingen har makt att få det att hända. Herren är dock odödlig och evig och kan därför överföra det han har lovat. Så när Herren lovade David att bygga honom ett evigt hus för 1000 år tidigare, kunde han säkert göra det. Vår text ger oss en annan detalj som under normala förhållanden skulle innebära något väldigt annorlunda än vad det betyder här. Texten säger i vers 5 att skatt skriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som vår havande. Normalt skulle detta ange att antingen Josef och Maria hade legat med varandra före sitt äktenskap, eller att Maria hade haft sex med någon annan. Men i verklighet var det inte så här. Vad som hände här med Maria var något som aldrig hade hänt sedan världen började. I kapitel 1 beskriver det hur en ängel uppträder för Maria, som uttryckligen i texten kallas jungfru, och berättade för henne att hon skulle bli havande och föda barn. Marias omedelbara svar visar att hon förstår att ängelns budskap är omöjligt. I kapitel 1, vers 34 säger hon: hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Det är inte möjligt för en jungfru att bli gravid. Och ängelns svar är i grunden: ja, Gud kommer att vara den som bestämmer vad som är möjligt och vad som är omöjligt. Eftersom Herren inte bara regerar över nationerna och hela historien, regerar han också över verkligheten. Han är den som skapade allt som finns. Om han vill ha något gjort, gör han det. Han var den som skapade de lagar genom vilka universum fungerar. Och om han vill ändra dem, så kan han. Ängeln säger till Maria i kapitel 1, vers 37. För ingenting är omöjligt för Gud. Jag skulle också vilja titta i några minuter på betydelsen av att Jesus föddes i Betlehem i motsats till Nazaret. Kan ni kolla med mig i Mika 5, vers 2-5. I de låna biblar är det på sidan 1369. 1369. Mika 5, 2-5. Men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland juda tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en härde i Herrens kraft och Herren sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar. De judar på Jesu dag hade läst denna profetia och förstod att det indikerade att Messias skulle födas i Betlehem. När kung Herodes, som var den judiska kungen vid den tiden, var orolig för att en ny kung skulle födas som kunde ta hans plats, kallade han översteprästerna och de skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De berättade för honom utan att tveka i Betlehem i Judeen. Men Josef, som nyligen hade upptäckt att hans förlovade var gravid och att barnet inuti henne hade blivit till av den heliga andes kraft, han bodde inte i Betlehem, han bodde i Nazaret. Vi vet inte om Josef var medveten om profetian i Mikas bok eller om han avsiktligt försökte fullfölja profetian eller inte. Men vi vet att Josef fick ett ganska starkt incitament att besöka Betlehem, även när Maria var storgravid, kejsarens påbud. På grund av denna påbud gick han. Och för att han gick föddes Jesus i Betlehem. Om Jesus hade inte blivit född i Betlehem, kunde han inte ha varit Messias. Så var kejsarens påbud en del av Guds suveräna plan att få fram det han hade talat genom profeten Mika till sitt folk. Men det hände något som är ännu mer betydande och komplext än det här. I Guds försyn och vishet, det faktum att Jesus föddes i Betlehem men växte upp mestadels i Nazaret var ett hinder för vissa människor att tro på Jesus. Härskarna bland judarna, nämligen översteprästerna och fariseerna, hade studerat skrifterna och visste från profeterna att Messias skulle komma från Betlehem. Några av judarnas ledare verkar ha avvisat Jesus för att de trodde att han föddes i Nazaret. Jesus föddes i Betlehem, men han strävade inte för att förklara för dem att han föddes där. Han behövde inte försvara sig inför folket. Han kunde ha sagt: lyssna folk, jag vet att ni är förvirrade. Jag vet att de kallar mig för Jesus från Nazaret, men jag är verkligen Jesus från Betlehem. Jag föddes där och sedan flyttade jag till Egypten och sedan flyttade jag till Nazaret. Jag är verkligen Messias. Ursäkta att det blev så förvirrande. Men han gjorde inte det. Det var inte som om Jesus inte hade givit folket några bevis på vem han var. Han hade utfört många tecken. Men han var inte en utförare. Han kom inte för att göra allt som folket ville ha honom att göra. Han visade dem vem han var, men lät folket bestämma om bevisen var trovärdig eller inte. När några människor träffade Jesus, eller hörde honom tala, eller såg de tecken han utförde, trodde de på honom. När andra såg tecken, de bad om om fler tecken. Jesus varnade dem allvarligt och sa att ett ont och trolöst släkte är den som söker tecken. Om du är här idag och du inte har satt din tro på Jesus Kristus, skulle jag utmana dig att göra ett val. Om du inte är medveten om vem Jesus är eller vilka bevis han har gett för att visa att han är Guds son och världens enda frälsare, skulle jag uppmana dig att ta en bibel hem och läsa det. Det finns några där bak, ni får ta en. Läs till exempel Lukas evangeliet som vi har läst från idag. När du har läst det, gör ett val. Beviset som Jesus har gett är tillräckligt. Du behöver inte mer. Tro på honom eller inte. Gud är inte en avgud och han är inte ansvarig till oss. Han är inte en ande i en flaska som ska utföra vad du än önskar. Du kan inte kräva att du får allt du vill ha innan du tror. Han är Gud. Du är människa. Du är ansvarig till honom, inte tvärtom. Människor som översteprästerna och fariserna som jag nämnde tidigare bad om mer bevis. Beviset hade redan givits. De trodde inte på Jesus för att de ville inte att någon skulle vara herre över dem. Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Och det är predikans andra punkt. Jag vill börja med att ställa en fråga. När Gud innan världens skapelse gjort en plan för att återlösa mänskligheten genom sin enda son, hade han ett val om var hans son skulle födas på jorden? Eller hade han en plan som förstördes efter kejsarens påbud och det blev svårt att hitta någon plats för att alla hotell blev fullbokat för snabbt? Hade Gud inte makten att bespara ett rum för Josef, Maria och Jesus i Betlehem? Ni vet att han visste exakt vad han gjorde. Så varför i hela världen blev det så att de inte kunde hitta ett enda rum i Betlehem att bo i när Maria och Josef anlände? Inte ens en säng. Jesus låg i ett djurs fodertråg. Hur kan detta vara? Vi vet alla att han verkligen kunde göra vad han ville. Varför skulle Gud välja att uppenbara sin egen son, kungarnas kung, till världen på ett sådant förödmjukande sätt. Om du frågade någon förälder i hela världen vilken typ av säng de skulle vilja lägga sitt nyfödda barn i, skulle ingen välja en krubba. Varför skulle Gud göra det här? Ja, Jesus kom inte in i världen i en blixtnedslag. Han anlände inte med en vagn av eld. Han var inte placerad på en gyllene säng med silkelakan. Han hade inget rum och låg i en krubba. Senare i kapitel 2 av Lukas så beskriver det den här händelsen att Jesus skulle lägga sig i en krubba som ett tecken. Så syftet med ett tecken är att visa oss något. Det finns förmodligen mycket att säga här om Guds val att uppenbara sin son på detta sätt. Men åtminstone kan jag säga detta. Jesus kom in i världen för att rädda syndare. Vi är ju alla stoft. Och Jesus blev till som människa av samma stoft, så att han kunde återlösa stoftets barn. Vi hade ingen förmåga i oss själva att nå Gud. För att förena oss med Gud nedlåtade Jesus sig och blev kött. Han kastade inte ner ett rep och sa: klättra upp här om du kan och så ska jag frälsa dig. Vi var utan hopp och Herren förbarmade sig och kom ner i ödmjukhet. Men som vi ser visat i vår text idag, trots att han kom i kärlek för att rädda oss, blev han inte mottagen. När Guds son kom till världen, det fanns ingen som ville ta emot honom. Kan ni vända med mig snabbt till Johannes evangeliet kapitel 1? Jag kommer att läsa vers 10 till 13. Johannes evangeliet kapitel 1, 10 till 13. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände inte honom. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Jag nämnde tidigare att denna händelse, Jesus födelse, var den största saken som hade hänt ännu i världens historia. Jag sa det för att strax efter detta hände något som överträffar allting. Jesus kom inte för att bara uppenbara Gud för oss och att utföra tecken. Jesus kom för att betala straffet för våra synder på korset. Jesus blev korsfäst för syndare och restes upp från de döda så att var och en som tror på honom skulle bli förlåtna sina synder, försonade med Gud och reste upp till evigt liv. Så om du firar jul idag här med oss men aldrig har tagit emot Kristus själv, uppmuntrar jag dig, vänta inte längre. Om du alltid har sett Jesus som om han är av lite betydelse, jag utmanar dig att titta igen. Gud står emot de högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Om du ödmjukar dig och kommer till Kristus, genom tro kan du få fred med Gud och eviga liv.